jag tänker att om jag gör det här, så kanske om ett halvår så kommer det här vara piece of cake, och då är det en ny utmaning om ett halvår. Och jag tänker väl att det är väl också en effekt av varifrån man har kommit. Så i något skede så försökte man överleva nästa sekund, sen så ville man överleva nästa timme, sen ville man överleva nästa vecka, månad, år. Och sen så börjar man boosta det istället. Så är man sådär att hej, nu ska jag leva. Och sen så börjar man istället försöka se att hur kan jag leva lite mera.
Konstnären och influencern Oskar Lehtinen arbetar med krishjälp för unga och är van att tala om tunga saker. Och vi kommer att prata om utbrändhet och depression och om att hjälpa andra, men framförallt om att hjälpa sig själv. En stor inspiration har varit Brené Brown, som talar och skriver mycket om sårbarhet. Att Oskar i vardags arbetar med krisarbete främst med unga är kanske inte ett sammanträffande, eftersom han själv i färskt minne har den egna skolgången, som var allt annat än lätt.
Delvis så var jag väl kanske mer intresserad av skolans sociala strukturer än kanske själva kunskapsinhämtningsdelen. Sen under skoltiden så var jag nog mobbad och sådär. Så det kanske gjorde att jag inte mådde så jättebra. Vilket förstås påverkar också prestationerna på något vis. Och det här då under högstadiet. Och sen då i gymnasiet så fick jag panikångest och sånt.
Hur påverkar mobbningen dig och hur påverkar den dig idag nu 10-tals år senare?
Det är en jättebra fråga hur mobbningen påverkar, eller hur överlag någonting påverkar när det har varit, liksom, varit med om något negativt eller något stort, om det sen är något enskilt traumagrej eller om det är liksom mobbning, flera av mobbning eller så. Det var någon som gjorde ett jättebra exempel på det här, att man tar ett vitt papper, ett nytt papper ur printningsmaskinen och det är vem man är innan man börjar skolan. Och sen med tiden så vad heter det, för en person som blir mobbad, så är det som att någon skrynklar det där pappret, liksom bara gör det till en liten boll, det där pappret. Och sen när den där mobbningen är över, när det där hotfulla eller det man har gått igenom, det kan ju vara då lite olika, men att i det här fallet mobbning, så börjar man ju liksom veckla ut det där pappret igen. Och till en viss grad så kan du ju liksom släta ut ett papper som du har knytt. Men du kommer ju alltid ha en massa sprickor i sig. Och det kommer ju aldrig att se ut som ett slätt papper. Och jag tror inte att någons liv någonsin ser ut som ett slätt papper. Men jag tror definitivt just i situationer av mobbning och av sådana här grejer. Så blir det där pappret väldigt liksom söndrigt. Och jag tänker att den processen som man går igenom sen när man försöker släta ut sitt papper, det formar en jättemycket. Man kanske har behövt hjälp för att släta ut sitt papper. Det kan betyda att man till exempel, liksom som mitt fall, jag har gått i terapi i typ 20 år åtminstone och så här. Men i alla fall så liksom jag tänker att när man slätar ut det där pappret så kommer det ju aldrig att bli helt slätt. Och det har ju sina klara saker som finns kvar som blir en del av ens identitet på gott och på ont på något vis. Till exempel tidigare så var jag, efter liksom högstadietiden, så var jag alltid rädd vart jag än gick egentligen. Jag var alltid förberedd på att någon skulle hoppa på mig. Och det var inte att känna var jag var egentligen. Och det var en sån här som fanns hela tiden där. En sån där en känsla som följde med. Så jag fotograferade mycket, så att om jag hade min kamera i handen så var jag så okej, bra, jag vet att jag har min kamera i handen, om någon hoppar på mig så smäller jag till den med kameran. Eller så om jag var ute någonstans och gick så visste jag att okej, jag har mina nycklar i händerna, så att om någon hoppar på mig så kan jag nu försvara mig, då har jag någon vapen så att säga. Så att man gick omkring och var jätterädd för olika saker i sin vardag, vilket var jättepåfrestande, alltså superpåfrestande. Man på något vis var hela tiden medveten och analysera situationer hela tiden. Men också det har försvunnit. Och det är ju också något jag tycker det som är jätteroligt på något vis. Är ju det att man märker ju inte när det försvinner. Utan man märker att shit, det är inte kvar mera. Men det är ju definitivt spår av en hur man liksom så här. Det var en jättekonkret grej som följde med mig liksom då. Om jag gick i högstadiet 97-99. Om då 5 år sedan. Så det är en ganska lång tid av att ändå ha gått igenom alla, liksom, eller så där, måste behandla det här på något vis eller hitta sätt och så där. Men sen tänker jag också att man att kanske det behöver inte vara så jättekonkreta grejer, utan det kanske kan vara ganska små saker som man på. Jag tänker till exempel det att mitt val av yrke och det att jag sitter här idag, så är väl definitivt en påverkan, en positiv påverkan också av det som man har varit med om. Och jag hör det är inte så sällan det som jag hör människor som vill berätta sin historia, som vill börja jobba med någonting som de vill, liksom när de har varit med om någonting jobbigt, så vill de jobba inom den branschen på något vis för att hjälpa andra människor som har gått igenom liknande. Så jag tror att man blir väldigt medveten om det man varit med om, och sen när man på något vis själv har kommit över det, så vill man ofta ge vidare.
Om det går bra för en, om man orkar jobba och kämpa, för det kan ju föra helt åt andra hållet också.
Definitivt. Det där, och det tror jag att det för jättemånga gör också, att man kanske tar helt avstånd eller man bara vill shit. Man vill liksom bara lägga bort det.
Ja, eller så att istället det är för tungt att släta ut det där pappret, man vet inte ens hur det ska gå, att man bara till och med vill skruta ihop det mer och slänga bort det.
Ja, definitivt. Man, alltså, det finns massor av människor som inte redar ut sitt papper, de ta livet av sig till exempel. Ja. Det är just där det blir så superviktigt att vi ska få tala om hur vi mår. Vi behöver kanske inte berätta om det på radion eller någonting sånt. Utan det att vi bara får säga att fan, det känns jättetungt. Och det är ju där som vi, som på riktigt, det att det finns någon som kan lyssna på det. Eller höra bara det, den korta meningen, så kan ju rädda liv.
Absolut. Och sen därför måste vissa av er måste berätta om det på radion, för att vi behöver speciellt nu manliga förebilder. Bara som visar att det är okej att berätta, att det är inte på något sätt bort från en. För att när man är i det där helvete själv, så känns det ju skamligt. Och det känns som det värsta att säga, och det är just därför man måste säga det. Men det där steget, det låter ju lätt att säga att man ska prata om det.
Men det, steget, men det är skitsvårt.
Ja, det kan vara det kan till och med att det känns att det är omöjligt.
Brené Brown, hon har den här grejen om empati mot sympati. Och det där är en sån här jättebra prata om det. Och jag tänker väl just det där att när vi har en anhörig eller har någon nära oss som mår dåligt, så jag tror det största stödet, och det som just hon tar upp så jättebra, så är det att vi sätter oss ner tillsammans i den där ovetskapen. Att man inte bara, vet du, för att inte har vi lösningar på någon annans välmående. Speciellt inte just i stunden. Kanske i någon form av långt perspektiv kanske vi kan vara ett. Men just i stunden tror jag att det bästa man kan göra många gånger är att sätta sig ner tillsammans i den där ovetskapssituationen. Och vara sådär, men hej, nu känns det shit. Nu är vi här. Och jag är också här. Att man kan finnas där i det där vad vi inte vet någonting. Det är jätteobekvämt ställe att vara ensam. Det är lite mindre obekvämt att vara där tillsammans med någon annan som bara, vet du, som inte försöker lösa det, utan inte försöker bara, vet du, men vad kan vi göra här? Vet du, behöver du en kram eller ska jag sitta här lite på avstånd och lyssna ifall du har någonting att säga? Och jag tror också att det kräver mycket styrka, för just som en kompis så är det jättesvårt att inte komma och vara sådär, men vad är vi? Far ut och gå, vi går ut, vet du, far på öl, vet du, far på bio, I don't know. Men varför inte bara sätta sig ner, vet du, och vara sådär, okej, nu sitter vi här.
Ja, och kanske bara, vet du, vara då obekvämt tillsammans och inte heller kanske genast, inte säga bara att det blir bra, för att inte vet, hur kan jag veta att om den andras grej blir bra? Det är också lite, kan kännas förringande för den andra, men jag säger, nej, men det blir nog bra.
Det löser sig nog.
Ja, det löser nog sig.
Ja, men ja, alltså, troligtvis gör ju det på ett eller annat sätt, och inget läge är för evigt på det viset. Så jag tror just det där att om vi istället lyckas vara tysta och ovetande tillsammans, så tror jag att det där är på något vis en sån nyckel i många fall på något vis. Så tänker jag också jätteofta på barn när de act out i sina föräldrar eller något annat. Att där är lite samma sak. Att hur kan vi bara, istället för att försöka lösa det där barnets bekymmer, att om vi kan istället sitta och vara sådär, okej, men nu känns det shit. Nu väntar vi ut det liksom. Och så kanske det kommer några lösningar, kanske det inte kommer några lösningar. Men att våga också vara bara.
Men Oskar, jag funderar ännu på det där pappret som du berättade när jag frågade om mobbningen, och sen hade du panikångest i gymnasiet. Och hur ser det där pappret ut? Nu är det då Oscar 37. Att vad innebär de där skruttarna eller de här veckorna som är kvar? Vad är det som är kärnspakt för dig nu många år senare?
En sak som jag genast tänker på är att mitt papper, att jag i något skede gjorde hade en tanke om att mitt papper så ska alla de där skrutt, det där, alla de där ådrorna av söndrigt papper, så de ska liksom enligt den här, är det japansk sed, så när man söndrar en kruka så ska den repareras med guldlim. Och jag tänker att det är väl kanske det jag, lite någonting som jag försöker skapa, återskapa på något vis genom allt det arbete jag gör i liksom så här, som proffs och kanske det att jag sitter här. Att jag tänker att de där skruttorna och alltihopa, de kan få guldkant istället. Och då blir det betydligt mindre skrämmande. Vet du, att de där skitsakerna, de behöver inte bara vara skitsaker. De kan också vara värdefulla erfarenheter. De kan vara det ena och det andra. Men sen tänker jag också att vi behöver utmana oss själva och vara på skrämmande ställen. Och jag var sådär, men hur kan jag på något vis vara på skrämmande ställen i det här? Och jag tänker att en sak som är väldigt oklart, så är väl kanske den där effekten, just som vi var inne på här, att liksom effekten av det som har varit, effekten av vad det innebär, vad har det skapat för band och tankebanor inom familjen. Jag har två barn och en fru och så här. Och en sak som jag fick tag på när jag sen började fundera på det här, så det är just det att när jag var nere och deprimerad och allt det här, så drog jag mig jättemycket undan. Jag har alltid liksom upplevt som en jättesocial typ. Men jag drog mig jättemycket undan och slutade finnas bland människor. Vilket jag nog ännu också gör ganska mycket, men nu trivs jag med det riktigt bra. När jag började dra mig undan och kanske lära mig att våga säga nej till diverse saker. Det är en massa jobb och grejer just då när det liksom slog i så hårdast. Så jag måste bara släppa allting och gjorde ungefär ingenting på ett år nästan där i ett skede. Så måste jag börja ta itu med mig själv och hitta sätt att vara och kanske våga ta utrymme. Och våga för det första säga att jag behöver mitt utrymme. Men just som du var inne på här tidigare, det är jättefint mycket skam ofta i det där, illamående. Och sen när man kommer förbi skammen så tar man till sig det där utrymme. Och är sådär, okay, nu är det här min tid, det här är bra tid för mig. Det kan ju vara att man går på gym eller det kan vara vad som helst egentligen. Och det som finns kvar av hela den delen, när jag nu upplever att jag då är helt superfrisk och mår bra och haft x antal år redan en sån här jättebra grundvibe. Men jag går alltid tillbaka till det där att när jag gör någonting för mig själv så får jag en sån här hack i magen, vad jag märker att nu är jag självisk, jag får inte göra det här. Nu har jag igen dragit mig undan från mina nära. Och det finns kvar. Så jag blir i en sån här, när jag borde njuta av att jag har farg att göra någonting för mig, så kan jag istället gå omkring och ha ont i magen över det. För att jag vet att jag borde, nu igen drog jag mig undan. Och det är helt definitivt kanske en av de där sakerna som inte kanske ännu har den där guld. De har inte målats med guld ännu, utan det finns kvar som ett sår som ännu är lite öppet. Och det tar ont att vara borta. Jag vet att det finns liksom, det är ingen som tror att jag drar mig undan för att jag inte orkar med mina anhöriga.
Men det är kanske den som är den där triggande rädslan inom mig. Att ja. Nu ser det här ut som då när jag var deprimerad.
Ja, exakt. Och att nu kommer folk tro att nu far det åt helvete igen.
Ja.
Och det där faktiskt, just som du sa nu, så det var just det kanske också en sån här stor del nu här under de här åren när jag har mått bättre, bra, måste jag väl säga. Så det var just det där att jag kan ju inte på något vis bevisa till någon annan att nej, nu mår jag bra, vet du. Det här är friska Oscar nu. Och det är också jobbigt för att jag skulle vilja kunna berätta det. Vet du, har en t-shirt som betyder jag mår skitbra. Jag vill ge en ärlig signal på något vis. Och människor ska inte behöva vara försiktiga med mig. Eller vet du sådär. Att jag vill, och det tänker jag mest igen kanske sådär på familjefronten. Att om jag är trött så är jag trött för att jag är trött. Jag är inte trött för att jag håller på att bli deprimerad och vet du, lägger ner mig igen i 10 år och vilar.
Men kökspsykolog Anne här frågar att kan det vara för att det här är för att du själv är så empatisk att du tänker att de andra också skulle gå in lika mycket, alltså att du tänker hela tiden spegla humor alla andra och sådär, men alla andra gör kanske inte det, de är ju inte du.
Ja, alltså precis, jag tror att du har jätterätt. Och jag tror att det där är något som man ser jättemycket överlag i den bransch som jag jobbar. Det finns en massa superempatiska människor. Och många av de superempatiska människorna så är väldigt medvetna om sin omgivning och försöker läsa den. Eller försöker bemöta den på det mest sensitiva. Och, vet sådär, på gott och ont till och med, tror jag.
Hur jobbar du själv med det här för att inte överanalysera din omgivning för mycket?
Troligtvis har jag lärt mig att våga utgå från det som är bra för mig. Och sen när man vågar utgå från det som är bra för sig själv, så sen kan man ta in de här naturliga impulserna av att men hur speglar det här andra människor och deras... Det är någonstans där som det har hänt en förändring. Så att man vågar säga till. Och för mig så kanske det svåraste att säga till det kanske till mina barn. För att jag vet inte, av någon orsak så har jag jättesvårt att säga att vet du, så här får du inte göra. Eller. Där är jag kanske ännu mest så där var jag försöker hitta en nivå var alla kan må bra. Vilket jag tror att i sig är jättebjörntjänstigt och jag måste göra något åt. Men jag märker att där finns det en sån där vad jag är sämst på att våga säga vad jag tycker, vad jag behöver. Och sen så får de andra bara ta skiten. Liksom att om det är så att jag behöver det här så behöver jag det här. Och det är fine. Så hemma är det svårast.
Du är van att prata om svåra saker och offentligt. Kan du prata om det? Men när är du själv som mest sårbar?
Jag är väl mest sårbar när... Ja, när är jag mest sårbar? Jag vet, det första som kom i huvudet var att när min fru kritiserar mina fotografier. För att hon är sjukt bra på att se vad som funkar och vad som inte funkar. Hon har någonting, vet du, helt magiskt i sin, hur hon ser konst. Så jag frågar ju henne alltid. Att liksom, hej, vad tycker du om det här? Funkar det här? Vad diggar du det här? Vet du, borde det här vara så här? Eller är den här bilden bättre? Vet du, så här. Och det är nästan det svåraste jag vet är att höra vad hon säger. För att jag kan vara helt sådär over the top. Fitsi, det här är bra. Och så är hon sådär, alltså har du nu riktigt det där och det där och det där. Och hon säger ju jättesnällt alltihop. Men det är en av de svåraste, att ha någon som man älskar att liksom kritisera det man har gjort. Det tror jag är en av de svåraste sakerna. Medan någon annan liksom någonstans får gärna säga att Oskar, vad har du tagit för bilder? Liksom det så här. Så, men sen då kanske nästa steg så blir det kanske just att om det finns förväntningar på mig så kan jag vara livrädd att få höra vad de... Vet du, kritik eller kommentarer. Ibland kan det vara sådana saker liksom i jobbet bara mellan kollegor. Så kan jag vara sådär att oj, nu är jag nog livrädd för att hur det här mötet ska gå. Tänk om de kommer att kritisera den här grejen. Eller tänk om de är sådär, Oskar, du har inte gjort den här ena grejen. Och jag är sådär, vilken jävla grej, jag har ingen aning vad ni pratar om. Och så sitter jag och vet du, kan fastna i en sån känsla av att jag kommer att sitta i en situation där jag inte vet alls vad jag ska säga eller vad de ens pratar om. Och det där, aldrig hade hänt att någon skulle sådär, att det skulle vara en helt ohanterbar, nästan i alla fall inte ohanterbar situation. Det är nog liksom till 99% i mitt huvud alltihopa. Men det är de där rädslorna. Att vem är man? Och det är de rädslorna som jag också på något vis sådär, som jag lite knarkar på. Det är därför jag sitter här idag också. Att jag är definitivt rädd över vad det här kommer att bli på ett... Inte att jag liksom skulle ångra vad jag har sagt. Utan mer det att... Jag vet inte. Jag tycker inte vad jag är liksom rädd för. Men jag tycker det är jätte... Det känns jätteviktigt att vara här. Och det känns jätteviktigt att utmana mig med de där rädslorna på ett eller annat sätt. Och det behöver ju inte vara just att prata om tunga saker. Det kan vara om någon prestation av någon slag eller vad som helst. Men när man är just där på gränsen var det lite sådär att nu får jag nog faktiskt kärpa mig för att leverera. Så där tror jag att man lär sig så sjukt mycket grejer. Så jag tror det är därför jag på något vis ändå vill vara där. Även om jag efteråt vet du, går hem och säger, vet du, det var tungt eller hur gick det där? Eller så har man jättemycket självkritik och är sådär att vänta nu att jag drog en paneldebatt här och vet du, hur gick det nu egentligen? Och så tittar man på den där paneldebatten efteråt vet du, och är sådär, okej, okay, ja, det här skulle jag kunna ha gjort bättre. Eller no, det här gick ju helt bra. Och hur väger man upp sig själv? Liksom, hur kan man se på sig själv från ett mer objektivt? Så det på något vis får jag... Vet jag tänker att om jag gör det här så kanske om ett halvår så kommer det här vara piece of cake. Och då är det en ny utmaning om ett halvår. Och jag tänker väl att det är väl också en effekt av varifrån man har kommit. Så i något skede så försökte man överleva nästa sekund. Sen så ville man överleva nästa timme. Sen ville man överleva nästa vecka, månad, år. Och sen så börjar man boosta det istället. Så är man sådär att hej, nu ska jag leva. Och sen så börjar man istället försöka se att hur kan jag leva lite mera. Men jag har aldrig varit en tävlingsmänniska. Så när jag tänker på mig själv som version 2.0, 3.0 eller 4.0 så är det någonting som jag vill till. Och det är också en process som jag är ganska uthållig med. Det är inte så där att jag blir arg för att jag inte är där eller det är ingenting som kör slut på mig egentligen, utan det är någonting som sakteligen på något vis tas till nästa nivå. Vilket jag tror att det är viktigt för mitt välmående, för annars så skulle jag bara springa efter alla saker. Jag skulle inte stanna upp på det, det tror jag som är så viktigt i vad heter det, mitt liv, att jag stannar upp i de här stunderna. Vet du, lite som det där vi talar om att när det känns skit att man vågar sätta sig ner och bara vara i det. Så det är något som jag mycket tänker på, att hur kan jag bara stanna, vet du, om det känns skit eller om det känns bra eller om det känns helt neutralt, hur kan jag bara vara i det? Att det behöver inte hela tiden heller vara en konstant strävan utan pauser. För jag tror att pauserna är så superviktiga på något vis.
Har det varit viktigt för dig att veta att varför du blev deprimerad?
Jag tror inte att det har... Alltså där på sätt och vis så blir det väl viktigt. Man frågar sig liksom om vad än som händer. Men jag menar, får en diagnos som depression. Och då börjar man ju fundera, men varför är det här? Varför just jag? Och man kan hitta på en massa förklaringar, tänker jag. Jag kan dra till trauma som adopterad och det där. Och i det kan det finnas trauman som inte jag har någon aning om eftersom jag blev adopterad innan jag vet någonting om det. Jag var ett år och fyra månader kanske. Och definitivt så kan det ju finnas massor av förklaringar där. Att ja, men det här är en orsak till att du blir deprimerad. Men på samma gång så är allting bara spekulationer. Och jag tror att jag nog förstås har försökt fundera på vad det beror på. Men jag tror inte att svaret gör mig desto lyckligare egentligen. Utan egentligen det som hämtar någonting i slutändan. Att vad gör jag med den här depressionen? Vad är det betyder på något vis? Och vad genererar den egentligen på något vis? Vad blir det? Det far en gubbe in liksom i depressionsmaskinen och sen så kommer det ut en annan gubbe. Och vad betyder det? Och jag gillar tanken. Liksom, jag har hört en massa människor säga att springa in i väggen eller det blir deprimerad eller gå igenom panikångest och sånt. Att det är något som de aldrig skulle byta ut. De skulle aldrig vilja att någon skulle få det. Men när de sen har varit med om det så har det varit jättevärdefullt att ha liksom, öppnat dem som människor på många sätt. Och jag tänker liksom ofta på vad Jim Carrey då, alltså skådespelaren från 90-talet. Han har ju talat mycket ut om psykisk ohälsa. Och han talar om att to be depressed, alltså vara deprimerad. Så talar han om att deep depressed, det är som en deep rest och en djup vila. Och jag tycker att det är så jätte... Det är väl där någonstans som jag tänker därifrån. Det är den där hur det genererar någon form av kraft. Att vi alla behöver vila ibland. Och vi alla behöver, när det har hänt någonting eller om vi så bara har... Inte så bara, men om vi har då sprungit i väggen eller vet du, bara så här. Så det... Att kroppen bestämmer sig att nu behöver den vila. Så är ju jättebra. Jag tycker att det är ett jättebra sätt att förhålla sig till det på något vis. För då är det inte mitt fel att jag har gjort det här. Utan det är bara en konsekvens av någonting. Antingen medvetet eller omedvetet något som har varit. Och sen vilar man upp sig. Och i längden så genererar det någonting som är superstort och fint. Och jag tänker en av de finaste tankarna som för mig har varit. Så egentligen det där att... När någon sa det också, jag är full med quotes tror jag, så var just det här att den sannaste människan är en sjuk människa, för det enda som en sjuk människa vill är att bli frisk. Och det ändrar jättemycket, vet du, från att man ville ha, vet du, fina vet du, hade en massa materiella drömmar. Så mitt i att så satt man alltid åt sidan. Va? Så, men det har ingen betydelse. Det har absolut, vet du, inte en sekund en betydelse. Och istället vill man bara liksom må bra. Och sen när man mår bra så är det jätteskönt. Och så märkte jag, det är inte ens så många, vet du, det är typ ett eller två år sedan, som jag konstaterade att fan, jag vill ha en sån här bil, vet du. Jag skulle vilja ha en sån här stor Audi. Eller, vet du vad jag nu tänkte? Och så var jag så där, shit, jag tänkte på något helt totalt, vet du. Så där, vet du, alltså på något vis på next level så där, vet du, funderar att mitt liv skulle säkert vara bättre om jag skulle köra en stor Audi. Eller någonting sån här, ja, jätterandom och ytlig känsla och tanke. Och så är det sådär, det här måste ju betyda att jag mår bra. Liksom att det finns utrymme för sådana här totalt idiotiska tankar. Och det var jätteskönt. Det var jättebefriande att få vara så jävla ytlig.
Kan man säga något? Jag vet att du tycker inte om att ge något råd eller något sånt, men för någon som är faktiskt där riktigt, riktigt på botten, allt känns enormt meningslöst. Så vad skulle du kunna tänka dig, vad skulle man kunna säga till en sån person? Finns det någonting som tröstar dig när du var som lägst nere?
Nej. Nej, men jag tänker att det som jag tror att vi på något vis ofta fattas när vi är deprimerade eller när vi är helt på topp, liksom sjukt lyckliga. Så det som fattas är perspektiv i båda lägena. Och det där, och om vi på något vis kan ta med oss perspektiv till de där lägena, så tror jag att vi på något vis också kan förstå att det finns en morgondag. Det var en ung kille som berättade just att han antecknade jättemycket vad han, liksom överlag, liksom sitt mående, vad saker han tänkte på och sånt. Skrev en form av dagbok i princip, och var han liksom bara mindbomba liksom en sida alltid varje dag. Och jag tror att det där är så otroligt starkt att du vet när du är riktigt på botten, så kan du också läsa om en dag när du var mådde riktigt bra. För då vet du att också den här dagen kommer att ta slut. Och det tror jag är ett sätt. Jag gjorde inte så här. Och det var jättejobbigt. Liksom på något sådär. Jag tog inte mig själv då. Liksom har inte tagit i sådana. Men jag tror att det kan funka jättebra. Och jag tror ju att det här kan du göra på så jättemånga sätt. Du kan föra en fotodagbok. Du kan skriva. Du kan skapa musik. Vad som helst som på något vis förmedlar känslor. På det viset som eller måla en tavla. Eller någonting. För jag tror att det är någonting vad man kan liksom gå tillbaka och liksom hitta tillbaka. Man liksom på något vis återupplever kanske, när man mår dåligt så återupplever man positiva minnen kanske eller så. Jo, och så talade jag ju nyligen, det som jag faktiskt använde mig jättemycket av när jag mådde dåligt och ännu också använder mig jättemycket av fast jag mår bra, så är det att hur starkt musiken kan påverka vårt välmående. Att ta musik som man har anknytning till, det kan vara, jag menar i mitt fall, det som har varit det bästa för mig har varit aggressiv musik. Det är oftast sådana här för att skapa positiv vibes. Jag vet inte varför jag mår så jättebra av aggressiv musik. Jag liksom, när jag lyssnar på Slipknot och Slayer så blir jag helt sjukt lycklig. Jag blir sådär uppfylld av en energi. Och det har varit jättemycket till hjälp. Eller sen om jag vill ha, nu för tiden när jag numera kanske är så här grounded med mig själv tror jag, så då brukar jag liksom väcka olika energier. Jag kan lyssna på reggae så blir jag viss vibe. Eller så lyssnar jag på psykedelisk trance och då kan jag få sån här liksom meditativa tillstånd som jag tycker är jättesköna. Så jag tror att våga ta till de saker som funkar för just dig liksom, om det sen är musik, om det sen är att skriva, om det är att fotografera eller skapa visuell konst av vad som helst, så tror jag att det är ett bra sätt, för det är på något vis för en dagbok och då kan man alltid checka med sig själv att okej, okay, men att nu är vi här och imorgon är vi kanske på ett annat ställe.
Du sa att det var nästan ett år som du inte riktigt orkade göra något. Alltså betyder det att du var också sjukskriven?
Ja, jag ungefär. Jag tror det var 2011. Gissar jag. Så det där som på något vis, det nådde någon form av punkt. Och jag hade en massa jobb. Jag bodde i Österbotten. Och for runt i hela Österbotten. Och körde en buss och jobbade på ungdomsgård. Och hade några projekt och försökte studera och det ena och det andra. Och hade ett litet barn. Så det på något vis, där i något skede så tog krafterna bara slut. Och sen så tror jag inte att jag egentligen, jag som sagt hade, jag gjorde inget. Jag bara, jag tänker att jag måste avboka mig själv. och vad heter det? Alltså mer eller mindre hela det år, liksom ett år sen så var jag nog bara hemma och försökte vara. Vet du, försökte överta en minut i taget. Och liksom i samband med det förstås så då sökte jag ju hjälp också från studenthälsan eller vad det var. Och det där också, men kanske mest också, och det där kanske också en del av problematiken, att jag sökte ju nog hjälp för att jag hade barn och fru och sånt som så jag tänkte inte kanske på mig när jag sökte hjälp.
Oscar.
Men det tror jag är jättenaturligt på något vis. Att, men sen, det, och det är ju kanske det som jag på riktigt har lärt mig under den här resan sen, att det är ju för mig jag ska göra det här. Och det är det som jag tror att jag har liksom, för att när ofta människor talar om att kanske att älska sig själv och bli bra på att älska sig själv, så är det jätteofta människor som på samma gång kan tycka att som de sätter sig aldrig själv i första rum, eller de prioriterar inte sina egna behov. Och jag kan jättebra känna igen det, men jag kan på samma gång tänka att du kan inte riktigt älska dig själv om inte du prioriterar dig själv. Vilket är lite sådär. Det är lite jobbigt. Och kanske det att lära sig just att älska sig själv sådär på riktigt, liksom att våga. Det är väl den här liksom rehabiliterande resan på något vis. Jag sökte hjälp och sen så tror jag flyttade bort från Vasa. Och sen så började jag då terapi efter att ha fått den här liksom Kela-understöd och hela det där köret. Och sen så gick jag då hos den här terapeuten tror jag 20 år i slutändan. Sen förstås mer sporadiskt på slutet raka. Men jag gjorde det. Första två åren egentligen så här två gånger i veckan. Vilket är jätte, det var helt jätte, det är helt supertungt. Och desto mera bra, desto bättre diskussioner, desto liksom mera sönder var jag efteråt oftast. Men det att få liksom på riktigt fundera så där och ha någon som följer med i lite i ens vardag. Att liksom man är så aktivt medveten om vad som händer med hur man liksom copar med situationer och allt möjligt. Den där analytiska förmågan blir ganska bra. Och sen tror jag att man växer. Sen kanske man, jag tror det är lite som med att starta en podcast eller en YouTube-kanal. Att du har en idé när du går in dit och börjar, vet du, sätta dig ner och sätta på bandningen och börjar göra någonting. Men efter ungefär ett år så märker du att du är på en helt annan bana än vad du egentligen hade tänkt från början. Att det är liksom, du har utvecklat så mycket. Och på ett sätt som inte skulle kunna utvecklas. Du kan inte, så det finns ingen chans att du skulle bara hoppa över ditt första år och börja med det där. Utan du måste gå igenom en process. Och jag tänker att det är helt samma här. Att du har kanske en bild av att det här är det vad jag kommer och vad jag vill bli. Eller vad jag, så här ska jag må om ett år eller två eller någonting. Men sen efter det där ena året så märker du att mina prioriteringar var ju helt annorlunda nu. Att jag är ju samma människa på någon nivå. Men jag har utvecklat så mycket så jag märker att min startpunkt har ändrat egentligen. Och det tycker jag är jätteroligt och det som har gett jättemycket kicks är att också få prata och sätta sig själv i sådana här situationer var man är lite sådär att shit, kommer jag klara av det här? För det är just det som gör att liksom jag kan inte förutspå på samma sätt den här utvecklingskurvan, utan jag ser bara att oj, nu var jag här, nu hamnar jag hit. Vad kul. Tänk, jag kom längre än vad jag tänkte. Eller jag kom åt ett helt annat håll. Jag kanske gick ett helt... Jag tog ett vände till vänster i vägskedet istället för höger.
Det där tänker jag ta med. För att jag kan tänka lite för långt i framtiden och inte går det och inte orkar jag och sånt. Men det har jag lärt mig att försöka komma ihåg varje dag. Att bara ta ett steg, ett litet steg. Inte behöver jag tänka på den här 10 000-tals kilometer som jag tror att jag ska gå. Utan bara ta det där lilla första steget. Och sen som du sa, det blir aldrig som man har tänkt sig, men man måste ta den där första stegen, kanske åt fel håll, men om man skulle bara bli där och ligga på soffan i trygghet och utan att utsätta sig för någonting, så skulle man verkligen inte ha kommit någonstans. Så
då skulle man ju ligga kvar på soffan. Man kanske i teorin skulle komma ganska det är ju jättevanligt också när vi gör en podcast eller vad som helst, så den där planen, den är den. Jag tror att det finns massor av människor där ute som har 70-11 planer på att göra podcaster och starta sin egen YouTube-kanal. men och har säkert all jäkla teoretisk kunskap kring saker, men de får inte det, liksom det är, det är nog största delen av oss som sitter i det, jag menar jag är själv en kreativ människa, så största delen av mina kreativa idéer så brukar bli på en så här teoretisk plan, vad jag vet precis vad jag vill, men det är att jag liksom startar inte ens själva görande. Kanske delvis för att det är ganska skrämmande ibland, för man kan inte misslyckas förrän man börjar göra saker.
Det är extremt skrämmande, men det där, ju mer du gör, desto mer kommer du att misslyckas. Ju mindre du gör, desto mindre kommer du att misslyckas. Man får välja själv. Men jag har lite det där, jag är rädd för de där softmänniskorna, för att jag tror att det är de som ofta skickar kommentarer. För att de är lite arga att de inte har gjort själv, och så skriver de åt mig till exempel att Anne, det där var nog ganska shit. Men det är för att de inte själv har gjort.
Mm.
Så jag är lite rädd för dem. Och det jag skulle vilja att alla softmänniskor, jag är själv också en softmänniska ibland, men jag skriver inte alla kommentarer. Men att man bara tar ett steg och testar lite, och det är äckligt att misslyckas, men det är inte farligt.
Mm. Jag tycker om den här tanken att jag läste en massa, jag är som inte matematiker, jag är en antimatematiker säkert, men jag läste en massa böcker om finansiering, investeringar och gått några kurser och grejer. Och av någon orsak så kommer det alltid fram i de här liksom diverse keynotes och det ena och det andra som jag har hört på, så kommer det fram till det där att de mest erfarna människorna som vi ser upp till i samhället, så är de som har misslyckats mest. För det enda sättet att faktiskt lyckas är att med trial and error. Och du kan förstås lära dig en massa av andra människors misslyckande, men du behöver veta hur det är att misslyckas för att lyckas. Och därför tror jag inte, därför är kanske ordet misslyckas redan fel, för att du borde, det hör till, det är en del av den där processen av att växa. Och då borde det inte vara ett misslyckande, det borde vara ett
experiment.
Ja, jag vet, någonting, men det är så viktigt.
Man kan också kanske tänka så här att om man inte har misslyckats så har man kanske inte riktigt försökt ens tillräckligt. För att man har varit för i sin safe, för trygg, vet du.
Mm. Och man behöver ju inte springa ensam på den här stegen. Utan, och det tänker jag väl just liksom med det på många nivåer. Att när det är skrämmande så kan man nog fortsätta vara där, men man kan ta någon i handen istället. Till exempel med att om man har ett projekt som man vill genomföra, man behöver inte misslyckas ensam. Man kan ta med någon och sen så hjälper man varandra när man har fallit omkull.
Oh, det är sant, det är mycket lättare. Så kan man komma med ett litet dåligt skämt och så stiger man upp igen.
Ja, och så är man sådär, men vad gör vi nu då? Och då får man fundera vidare sen. Och i kombination med att fråga sin fru att är det här en god idé? Eller man, eller whatever, någon som man älskar. För då kanske någon vågar ge en ärligt sådär att du kommer att falla omkull. Och då kanske man vet.